Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Dags för lite reklam och veckans avsnitt sponsras av SAS Eurobonus Mastercard. Och SAS Eurobonus är ju flygbolaget SAS lojalitetsprogram. Och med det här kreditkortet SAS Eurobonus Mastercard så får man Eurobonuspoäng vid alla sina vardagsköp. Så när man handlar på kortet så kan man få upp till 20 extra poäng per 100 kronor. Och just nu, fram till den 5 maj, så kan man få upp till 5000 Eurobonuspoäng när man skaffar då SAS Eurobonus Mastercard. Och de här poängen kan man sedan använda och byta in dem mot flygresor, uppgraderingar, hotellnätter, hyrbilar, loungebesök och mycket, mycket mer. Så man kan gå in på sasurbonusmastercard.se och så testa där. Där kan man liksom fylla i hur mycket pengar lägger på olika saker, på kläder, på mat etc. Hur mycket poäng blir det och vad kan jag sedan byta de här poängen mot? Kreditkortet ges ut av SEB Kort och Bank AB och den effektiva räntan beräknat på ett kreditbelopp om 40 000 kronor, ett årspris på 515 kronor per år, är 19,27%, det vill säga 47 108 kronor. Och därför är det jätteviktigt att man har koll på alla villkoren, vad som gäller och man betalar hela räkningen i tid. Så avslutningsvis ett stort tack till SAS Eurobonus Mastercard och SEB som gör Riket Tillsammans möjligt, men framförallt ett stort tack till dig som lyssnar och följer oss varje vecka. Ja, men det är skönt att rådet sitt still i båten kan appliceras även på bilmarknaden och inte bara i sparandet.
Varmt välkommen till Riket Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi och livet. Varje vecka delar vi med oss av vår livsresa, våra erfarenheter, framgångar och misstag så att du ska kunna göra din ekonomi, ditt sparande och ditt liv lite rikare. Vi som driver denna podden heter Caroline och Jan Bolmesson.
Idag är dags för avsnitt 286 och det är ett samarbete och reklam för Erik Näsén som driver elbilsexpert.com. Och detta var egentligen lite ett specialavsnitt för att vi är ju inne i vår serie som är så här, hur ska man spara 2023, vad har vi lärt oss från 2022, bästa fonderna, fyra hinkar-principen. Men sen så, vad som hände här typ för ett par dagar sedan var ju att Tesla släppte ju typ en atombomb på, på bilmarknaden. Nej, men inte atom, men alltså...
Men en liten bomb.
En liten, du vet, de sänkte priset med uppemot 150 000 på en bilmodell. Och vi har haft mycket diskussion här i forumet om det de senaste dagarna. Okay, hur påverkar detta alla priserna? Hur, om man har tänkt på att köpa en ny bil, hur ska man göra då? Om man äger en gammal bil så liksom, till exempel, liksom priset på gamla bilar har ju då plötsligt blivit mycket lägre. Mm. Och sen lite som då Erik Näsén som har jobbat i bilbranschen och varit med i alla våra tidigare bilavsnitt hur man kan räkna på bil. Så han säger ju liksom att detta har ju skapat ett gungfly på hela bilmarknaden. Plötsligt så får till exempel begagnat bilarna en revival. Vi har gått från att elbilarna kanske är lite mindre lönsamma att äga. Och sådant. Så att vi tyckte att det var väl liksom så här, passa på att utnyttja den här saken.
Ja, men det var mycket spännande att diskutera med Erik.
Ja, men precis. Mm. Att det blev lite så här, man får se lite bakom kulisserna.
Ja, han är initierad liksom i marknaden och säger saker som vi aldrig hade kunnat tänka.
Nej, på, vilket, liksom. Vilket problem detta faktiskt är, för hur detta ställer till det för många andra bilmärken som bara liksom så här låtsas att, de liksom, att detta inte har hänt, utan typ så här Volkswagen höjer priserna. När liksom deras konkurrent har liksom sänkt det. Ja. Så att detta blir liksom ett lite specialavsnitt, lite om bil, lite om bilar. Och kontentan är väl lite som att sitta still i båten. Att nu kommer det vara gungfly på marknaden förmodligen fram till sommaren, till efter sommaren. Och att man liksom kommer lite tips både för de som funderar på att byta, ska byta eller leasing går ut, eller om man som jag kände mig som en loser nu, som att jag förlorat 150 000 på vår Tesla. Ja. Så jag tänker vi behöver inte prata så mycket mer, utan vi släpper på er. Varmt välkommen tillbaka, Erik Nassén. Du är ju en av våra mest uppskattade gäster. Du är ju en av få i Sverige som har liksom läst på Handelshögskolan i Stockholm, jobbat i bilbranschen hela ditt liv, älskar Excel och dessutom är så här pedagogisk nog att kunna förklara det för oss andra ointresserade. Så välkommen tillbaka.
Tack.
Och du driver ju också sajten elbilsexpert.com där du hjälper människor med att köpa bil eller hitta vilket bilmärke som passar bäst och liksom hur man finansierar bilen också.
Ja.
Men det är inte det vi ska prata om idag, utan för en vecka sedan så var det Kapten Zoom på forumet som startade en tråd som var så här, där han skriver så här: priset på Tesla Model Y sänks med 150 000 och kommer kosta som en Kia. Vore intressant att höra din syn på detta, Erik. Och sen ett par, liksom en dag senare så skrev du ett svar som jag tror det är mest uppskattade svaret i forumet. Mm. Och när jag läste det så var jag så här: och detta kan ju inte bara vi liksom närmast sörjande läsa, utan detta måste ju komma fler till gagn. Så kan du inte bara ge lite så här bakgrund, vad är detta stora bombnedslaget på bilmarknaden?
Egentligen är det på sätt och vis större än man tror om man vet hur bilmarknaden fungerar. För den är egentligen ganska stabil över tid, man jobbar med prishöjningar och försöker sänka kostnader, för det är väldigt låg marginalbransch. Och i praktiken finns det ingen som kan göra det Tesla gör. Så alltså det vill säga sänka så mycket, för att man rubbar så galet många system som hänger ihop. Allt ifrån restvärden till bilar, begagnat marknaden till beställningar. Och här har bilindustrin lite levt lite bekvämt nu några år, för att de har haft sina orderstockar och många har beställt bilar och lite så här, det här ser bra ut. Och sen kommer Tesla göra något som många kanske inte ens i bilbranschen förstår hur mycket det kan. Saker och kan hända, vilket jag sitter ju lite på så här sidlinjen och tittar på och tycker det är jätteintressant nu. Och man ser då, det man får tänka på, det man ser nu i journalister gör, man kanske också hoppar på generalagenten och återförsäljer, intervjuar allting. Det är en litet spel för galleriet, det vill säga, och hur folk uttrycker, så att det som händer bakom skynket kanske inte alltid är det som händer liksom när man frågar dem öppet.
Mm. Precis.
Det var lite kort.
Ja. Och det började med att Tesla går ut och så säger de så här: nu sänker vi priset på vissa av våra modeller med uppemot 150 000. Så att det gjorde till exempel, jag läste i den här tråden att plötsligt så blev ju liksom Tesla liksom billigare än Volvo XC60. Den blev samma prisklass som IKEA, då Kia Eniro, och den blev billigare än Polestar. Och då är liksom Teslan då till exempel en betydligt större bil. Så vad är liksom Teslas rational och hur tänkte man?
Vi börjar i Teslas ända. Det är en del tappar bort det där. Jo, de gjorde en prissänkning som på en viss bil blev 150 000. Men då ska man veta att den bilen kanske var 100 000 bilar för ett år sedan när den kom. Så Tesla har också höjt priset under det här året och faktiskt delvis gått tillbaks. Vilket kanske tidningarna inte skriver så mycket om, för det är mycket bättre rubrik att de sänker 150 000. Sen kan man säga det som Tesla, eller bakgrunden till det är egentligen att Tesla har ju under nu ett antal år byggt upp sin produktionskapacitet. De har startat en fabrik i Berlin, de har byggt ut i Kina, USA och allting. Och man har hela tiden varit öppen och sagt med att liksom vi vill ju trycka ut mycket bilar. Och när skulle det börja liksom bli så att säga, finnas högre produktionskapacitet än efterfrågan, ja, men då kanske vi börjar skruva på olika rattar. Generellt sett så finns det en jätteöverproduktion av bilar i världen om man tar alla liksom fabriker, vilket gör att det är en lågmarginalbransch. Så det hänger på exempel att VW-koncernen ungefär tillverkar 10 miljoner bilar per år. Volvo gör kanske 500 000 i snitt, så det är lite grovt. Det gör att när Volvo köper en ratt så köper VW-koncernen 20 rattar. Mm. Och då går det att göra det billigare även om man köper samma ratt. Mm. Tesla då har ju då en lite högre grad av integration än många. Det vill säga att de tillverkar mer grejer själv. Vilket gör också att man får en bättre marginal på det man säljer. Det gör också att man har varit mindre sårbar under pandemin. För man kunde byta ut till exempel ett chip mot ett annat och sen ändra programmering och sen får det att funka. Men de andra sitter ofta ihop på sina underleverantörer och får de problem där, då är det tvärstopp för alla. Så Tesla kan man säga har potentialen att kunna sänka så mycket. Man lite slarvigt eller lite ryktesmässigt säger, och Tesla själv också, att man har ungefär 30% marginal i tillverkningen. Det är ju inte detsamma, för sen har du då leverans, garantiåtgärder, organisation, massa andra saker. Men Tesla anses ha överlägset mest marginal på marknaden. Och tänker man då 30% på 700 000, det är ungefär 200 000 i marginal. Ja, men då kapar vi bort 150, så har vi ändå 50 000 kvar. Så är vi nöjda. Samtidigt har man ju minskat lönsamheten. Från liksom, man har kapat bort 3/4 av det man tjänade. Så du måste ju få en galet ökad produktionsökning mot företag för att ta igen det tappet, så att säga, i, vad säger, vinst per bil. Mm. Så Tesla har möjlighet att göra det. Tesla har sett att produktionen, eller efterfrågan, de har också haft korta leveranstiden. Det är för att de har legat i balans. Och så börjar de se nu att, nej, men vänta nu, nu börjar vi ha lite överkapacitet. Så de började ju faktiskt sänka i Kina för några veckor sedan, och det blev rabalder och sen liksom protester, ja, det visste sig.
Ja, men det var ju folk var ute på gatorna alltså, och protesterade.
Ja, det är ändå Kina, ja, vi pratar om.
Ja. Ja, fast vissa säger att det där var personal från BUD som var över. Och okay. Det ena och det andra. Det går jättemycket rykten, men det, ja, var mycket liksom diskussioner. I USA hade man också sänkningar, men där var det egentligen mer för man skulle införa en bonus från årsskiftet, och då ville inte folk ha bilarna i årsskiftet. Så då ville man trycka bonus eller pengar så att folk skulle ändå ta bilarna innan årsskiftet. Och det har att göra med det här då kvartalshysterin i bolagsbranschen, att man visar bra siffror. Mm. Så man kan säga att det är bakgrunden till att Tesla kan göra det här. Det enda, eller den andra sak som många tappar bort, är att Tesla har ju inga klassiska återförsäljare. Det innebär också att de har inte en massa återförsäljare med ett begagnat lager. Man har inte heller några egna massa, vill säga, alltså Tesla Finans, som jag skulle kalla det så. Volvo har ju Volvo Finans, Volkswagen har Volkswagen Finans. Det finns ju liksom inte riktigt Tesla Finans. Så om de sabbar restvärdet för sig själv och skjuter sig själv i knäskålen, så lider de inte så mycket av det, för de har inget eget finansbolag som lider av det, utan det är två andra finansbolag med Santander och DNB och NF Lease, tror jag. Mm. Så det gör att om nu Tesla gör något så här radikalt, så har de alltså inga återförsäljare som de skriker. De har inget begagnat lager av alla de möjliga modeller som sitter ihop. Ungefär, man kan jämföra med en lägenhetsmarknad. Tänk er att man sänker hyrorna på fyrorna. Ja, men då ligger ju treorna för dyrt. Ja, men då vill ju folk ha liksom hyresrabatt på treorna. Och sänker man treorna, ja, men då ska ju tvåorna bli billigare också. Och blir tvåorna billigare, ska ettorna vara billigare. Och skulle det vara största aktören, sen blir Stockholms Hem, skulle sänka alla fyror, ja, men då skulle ju alla treor, och då skulle ju de som inte tillhör Stockholm Hem också kanske börja sänka hyrorna, om man tänker att det fanns en balans i efterfrågan.
Men är det som har hänt, kan man säga så, att nu har liksom priset sänks på fyrorna, så det ska bli, för att det måste ju vara alltså andra biltillverkare måste ju ha fått lite så här kaffet i halsen.
Men du kan tänka så här, grejen är ju att Tesla är som om de bara finns på Gotland och bara har fyror. Ja, alltså, de har inga massa mindre, jo, de har tre och gitt, de har liksom inte en palett av bilar, ja. De har inte en massa återförsäljare som klagar, de har inte en massa återförsäljares lager som skulle sjunka i världen, och sen, det är så här, de kan göra det utan några stora effekter, för att det händer inte så mycket annat än de får väldigt mycket mer efterfrågan av sina bilar, för de stärker konkurrenskraften och väldigt mycket sämre lönsamhet per bil. Men det har man ju säkert räknat på. Mm. Men skulle till exempel Volvo gå ut och göra samma sak, då skulle återförsäljarkåren bli skogstokig. Alla återförsäljares begagnat lager skulle sjunka värde, vilket skulle göra om det skulle bli skogstokiga av den anledningen också. Alla deras eget finansbolag som har garanterade restvärden i kalkyler skulle få göra om kalkylerna.
Ja, men berätta så, där någon... till exempel, så vad händer med dem som har liksom så här, till exempel privatleasat en Tesla? De måste vara ganska nöjda.
Eller? Ja, eller säg så här, då beror på om vi ska titta på ett kundperspektiv, om vi säger så. Som du säger, en kund som har privatleasat.
Ja, men precis. Låt oss titta på så här, vad har detta för påverkan? Hur kan vi småspar, vi som vanliga människor, hur kan vi utnyttja detta? För att jag känner mest att jag har fått en bajsmacka att min Tesla har blivit 150 000 mindre värd. Att det var ju till någon som försökte sälja en Tesla som var 96 000 kronor dyrare än vad den var begagnad.
Nej, och om nybilspriset på en Model Y har sjunkit 150 000 så har inte din begagnade sjunkit 150 000. För den är ju inte ny, så att din var ju inte värt samma som en ny. Så där tänker många tokigt och tror att, och då kan man tänka sig, innebär det att en bil för 150 000 kronor är gratis idag då? Det är den ju inte. Så någonstans blir det ju som ett pyramidspel där största effekten får du på en exakt likadan bil som är nästan ny. Mm. Blir den då däremot lite lamnad, den är lite gammal, då den har sjunkit i värde, så då händer inte lika mycket. Tar vi en liknande bil, modell 3 eller modell Y, då är det också lite mindre. Tar vi en Skoda Enyaq, då är vi ett annat märke men i samma segment. Tar vi en liten begagnad E9 som kostade 350, då är det mindre påverkan. Tar vi en bensin V70 så får du, alltså liksom, så får du mindre och mindre effekt desto längre bort från det du prissänker. Men du får ändå en effekt överallt. Liksom. Mm. Alla bilar sätts i förhållande till varandra.
Ja, men exakt. Det är det jag menar. Så borde, alltså så här, förra året när du var besökt oss, då hade vi upp och nedvända världen. Så här, man kunde beställa en Tesla eller man kunde beställa en bil och sen var det så långa leveranstider så då kunde man sälja sin köplats och tjäna pengar på att inte ens ta ut sin bil. Ja. Och begagnade bilar ökade i värde och liksom kunde, ja men så här. Och du berättade också liksom hur du fick mer betalt nästan för din begagnade bil än nya. Kan man säga att världen har kommit till rätta nu?
Ja, eller den är på väg. Om jag tar till exempel din bil som exempel. Om jag minns siffrorna så tror jag att din kostade någonstans 800 000 och jag satt i kalkylen någonstans 500 000 i restvärde. Då ska man veta att för någon vecka sedan så kostade din med den utrustningen 900 000.
Mm. Okej.
Okay. Mm. Så den har ju gått upp och så samtidigt var din begagnat då värt för några veckor sedan så är ganska mycket. Men och någonstans nu kanske inte vi skulle sätta 500 någonstans, så kanske vi skulle sätta, alltså någonstans så har vi varit och gjort en liten upp och ner igen. Men många har missat att vi har gjort en upp och en ner. Men om vi drar tillbaka till kundperspektivet där, tar vi så här privatleasing, och privatleasing för företag kallas ju operationell leasing. De har inte påverkats alls av den här effekten för att de har garanterade restvärden. Det vill säga finansbolaget är lite förbannad just nu för att Tesla gjorde det här. Lite sur på dem. Men finansbolaget heter ju inte Tesla. De heter ju Santander, DNB, Leaseplan, ALD eller något annat.
Men de måste ju förlorat ganska mycket pengar på detta.
Ja, eller det beror på. Inte mot för den kalkyl de har satt. För de har i regel varit väldigt försiktiga. Och det är det man ser när du till exempel lånar pengar på Teslas hemsida. Så kanske du säger att du vill köra 2,5 tusen mil per år och allting. Då ser du en liten notis. Det står 50% restvärde. Mm. Det är egentligen fel att kalla det. Jag kallar det restskuld. Det innebär att leasingbolaget har accepterat att din bil är tillräckligt bra säkerhet om du har hälften kvar i finansiering när bilen är 3 år och kört 7,5 tusen mil. Jag brukar jämföra med, tänk om du tar en guldring. Om Caroline, om du har en guldring på dig så går du till pantbanken och pantar den. Då får du låna halva guldringens värde och så lägger de guldringen i kassaskåpet och alla är nöjda och alla tror på det där och tycker det är jättebra. Här kör du ju omkring i guldringen, Jan. Du kör ju omkring i bilen. De har ju lånat ut pengar, för du har ju inte lagt ut alla pengar. Du har ju finansierat den. Och du kör ju omkring i guldringen. De har ingen aning hur mycket du skrapar den här och hur sliten den är och allting. Jämfört med Carolins guldring som ligger i kassaskåpet. Så det gör ju att de sätter ju maxim säkerhetsvärde på den. Och när det är en privat leasing eller operationell leasing, så ser du aldrig. Utan då har de i sin egen kalkyl räknat med någonting. Mm. Och det som har hänt är ju att det de har räknat med finns mindre luft i än tidigare. Men de har fortfarande i regel varit så försiktiga i sina bedömningar. Man kan säga att det finns några leasingbolag som är lite, de som hade väldigt attraktiva leasingpriser, de är oftast mer illa ute för de hade räknat att få mer betalt. Mm. De som hade dåliga leasingbilar, de var ganska pessimistiska. De har inga problem för de hade så mycket luft i kalkylen, men nu har de mindre luft i sin kalkyl. Mm. Så egentligen har de inget jätteproblem för de har erfarenhet och vet att de inte ska sätta några fantasipriser på 3 år för så mycket kan hända. Och där är vi nu, men de hade nog inte riktigt räknat med en sån här stor sänkning. Och framförallt, jag skojar lite och sa så här till en annan. Hade Suzuki sänkt priset på någon bil med 100 000, who cares, vem är Suzuki och vad finns det för bilar? Men då på något sätt, elbilarna är ju det hetaste på branschen och den hetaste i fokus om du skulle prata med någon som sätter rubriker på en tidning. Det som ger mest klick är att sätta Tesla-rubriken. Mm. Då de gör den, då blir ju alla andra på något sätt, shit, vad gör vi nu i förhållande till det här? Jag satt och läste en artikel i morse förresten. Från Danmark, jag vet inte om det stämmer, jag har ingen aning hur man räknar, men någonstans hade någon begagnat eller reagerat blixtsnabbt, sänkt priserna på Tesla med ungefär, var det 70 000 danska kronor, vilket är ungefär 100 000 kronor. Mm. Mm. Och det hade aldrig sålt så mycket Tesla som den här var. Det vill säga, då hittade man en ny balans längre ner, att här finns det jättemycket kunder som vill ha dem. Ja. För de ska ju också sätta det i förhållande till en Volvo V60 bensin eller någonting. Och där är vi nu, det är därför jag skriver gung, för ingen riktigt vet vad nya jämviktsläget man ska ha.
Ja.
Så kunder som har privatleasing operationellt, de behöver inte fundera, för de har inte inblandade i vad bilen är värt när den är begagnad och driftskostnader är vad de är, räntorna har gått upp och visst och allting. Tar vi de som har köpt bilen på avbetalning eller en företag som har en finansiell leasing, då har de ju satt in någonting som kallas restvärde, vilket jag tycker är lite att luras, för det handlar ju om en restskuld. Och nu har ju det verkliga värdet på bilen efter den här löptiden hamnat på ett annat ställe än vad det var från början. Sen kan det både vara över restskulden eller ha hamnat under, och det beror ju på var man har satt restskulden.
Mm.
Så lite kan man ju säga har man ju nu tappat i kalkylen, men är det exempel en företagsleasing, vilket ganska många har, då kan man ju säga så här. Det är ju företaget som förlorar pengarna, så det är ändå, det är ju liksom oskattade företagspengar som påverkas, så effekten i plånboken är ändå lite dämpad, för det är ju inte rakt i fickan. Det som är mest synd om det är egentligen privatpersonerna som har köpt dem, för det är ju rakt ner i deras plånbok någonting har blivit värt mindre. Men har man hängt med Tesla och det minsta lilla ett, så är man inte förvånad att det har hänt någonting. Mm-hmm. För man ska också veta, hade dollarn gått ner 10%, vi säger från 10,50 till 9,50, hade Tesla antagligen också sänkt priset 10%, vilket har varit 70 000. Så Tesla är en sån här spelare som är lite läskig, för det händer så mycket. Och jag, utan att säga några siffror, kan jag säga så att den sänkningen som Tesla gjorde, den kan ingen annan ha de marginalerna. De liksom...
Nej.
Då måste man göra backa, och det gör man ibland för att hålla produktionen igång, men det är man ju inte så sugen på.
Mm.
Så det var liksom ett kundperspektiv, men det är egentligen en och det stora finessen har blivit att helt plötsligt finns det en begagnad eller en ny elbil som många tycker vill ha i den storleken, man vill ha den räckvidden och allting med korta räckvidden bakhjulsdriven från 530 000 540 000, vilket det inte har funnits riktigt, för möjligtvis Kia e-Niro. Mm. Och det gör ju samtidigt att man inte lura sig själv och tro att den är värt lika mycket begagnat som man trodde för några veckor sedan. Så när man har sänkt nypriset 150 000, så har man ju samtidigt också sänkt vad den är värt om 3 år tack vare det. Så TCO-kalkylen har ju inte blivit 150 000 bättre, om man säger så.
Nej.
För en del tappar ju andra ändan och biter i svansen där.
Mm. Mm. Men påverkar till exempel när du jobbar med folk nu och som ska till exempel köpa en ny bil. Alltså hur är så här, klappar du händerna och tycker så här, du vet, nu kan man göra en mycket bättre affär, att nu alltså så här, och att liksom det har kommit en ny konkurrent, alltså så att nu behöver liksom mindre, alltså
när man kan säga
ja.
Det var så att säga, Caroline.
Nej, men jag håller med. Har Tesla blivit en ny konkurrent i ett lägre segment?
I en annan prisklass, liksom. Att den nu tävlar med till exempel XC60, som är typ Sveriges populäraste tjänstebil.
Nej, både ja och nej. Jag kan ju till exempel säga, jag hade 4 klienter senaste veckan här.
Ja.
Alla fyra, ingen av dem ska byta bil efter vi har haft mötet. Även fast vi har räknat på nya Tesla. Nej, men någonstans kan man säga så här, utan att göra politik av det. Vi har haft en regering några år som har ambitionen att stimulera kollektivtrafik. Och det har man inte gjort genom att sänka prisbiljetterna på buss, utan man har gjort det dyrare att åka bil. Sen har man också, samma regering, tyckt att, och helt korrekt, det har varit alldeles för billigt att köra firmabil jämfört med privatbil. Så då har man dessutom skruvat upp företagsbilarna ännu mer. Så idag är begagnade bilar ofta mycket mer intressant att räkna på. Alltså en par år, det är lite klassiska, en par år gammal bil som har gått en 3-4-5 tusen mil som du kan få för 200-300 tusen, och så kör du den i 3-4 år. Det är ofta bättre än elbilar med dagens kalkyl.
Och om men så var det inte för, alltså, när vi köpte bilen då, september 2021. Ja, så var det...
då var din Tesla 100 000 billigare. Ja. Räntan låg väl på 1,95.
Ja.
Elpriset låg på kanske, hade varit i snitt ganska länge kring 1,52 kronor per kilowattimme.
Ja.
Du hade en miljöbonus på 70 000. Och man anade att det var sån, efter det var också ganska bra liksom drag i andrahandsmarknad. Vi anade ju inte att det var så bra som det har varit, men det var ju liksom. Så ihop det har gjort, och då tänker ni så här, men Erik, om du räknar idag, nu kan jag säga flera av dem jag räknar sen, så vi har ju hört av igen när Tesla sänkte priset. Eller hade redan gjort det. Och då kan man säga att nu börjar då den bli mindre dyr i förhållande med begagnade. Men det är inte så att det har liksom förändrat, alltså relationen fullständigt, för det är fortfarande 5, 6, 700 000 kronor du ska låna. Du måste låna, du måste räkna minst, alltså sätter du pengar på sparkonto då får du 3% ganska enkelt på ett års bundet. Det innebär att även om du har pengarna ligga i byrålådan måste du räkna räntekostnaden på 3. Tesla ligger på 4,55 just nu, men den kanske ligger på 5,55 om ett år eller två. Och då får du räkna 5% ränta istället för 2. Elpriset tror jag vi får enas om att vi nog inte är nere på 1,50 närmaste 3 åren, utan det kanske är 3,50 med att ladda hemma, och efter vägen har man höjt, så det kanske är uppe i mellan 5 och 10 kronor.
Mm.
Och sen andrahandsvärdena har ju inte, så att säga, de har ju märkt att de har börjat gå ner, och då gör det att då blir det mer värdeminskning. Så när vi lägger ihop alla de här effekterna så gör det att det för ett år sedan kunde du hitta bilar och räkna för 4-5 tusen, de hamnar ofta på 7-8 tusen idag. Mm. Och då blir det mer intressant att titta på en begagnad V60 eller någonting helt plötsligt.
Mm.
Så även trots Teslas sänkning nu har det inte blivit halleluja goda tider som det var för 1,5 år sedan. Mm. Men det har rättat till ganska mycket, och problemet blir då, om vi ska jämföra en Tesla Model Y med en Volkswagen ID4 eller vad som helst, som dessutom har gått upp 100 000 under de här året. Då blir ju Teslan väldigt konkurrenskraftig när vi jämför mellan de alternativen.
Mm.
Helt plötsligt får jag en Tesla som många då tyckte var den bästa för samma pengar som de andra, eller bättre. Men det är fortfarande så att det är dyrare än att åka många andra bilar.
Mm. Och, nej, och sen var det väl något att Volkswagen har ju tagit bort värmepumpen på sina elbilar.
I USA har man gått ut med att hålla igång produktionen, har man väl sagt, värmepumpsfunktionen. Det är ju ofta luftkonditionering man kör bakvägen, om man säger så. Ja. Att den är borttagen, men det är inte bekräftat om det kommer ske så i Sverige eller inte, för Sverige har också det som svensk standard. Okay. I USA är det säkert ett tillval, så då kan det vara att man prioriterar vissa marknader. Så det är inte alls säkert att det.
Ja.
Svensk standard innebär att när de säljs via generalagenten så lägger de på den utrustningen på alla bilar som säljs i Sverige.
Annars, men vad gör den här värmepumpen? Jag har inte ens tänkt att det finns en värmepump i bilen.
Att bilen går längre.
Man kan säga att den gör mindre än man tror, Caroline. och mindre än jag tror. Okay. Nej, men det är så här, den gör exakt samma som i värmepump hemma hus, och då tänker du, åh vad smart, då sparar jag jättemycket el. Problemet är att den har inte alls samma fina verkningsgrad, alltså nytta. Och sen är det också, det är en del missat, är att säg att om du har en, hur ska jag förklara, om du inte har en värmepump,
ja,
då kanske en sån här värmeanläggning i snitt drar 3 kilowatt, det vill säga 3000 watt för de har varmt i kupén, 2-3 000 watt. Men då ska man ju veta att, och drar den då blir det liksom inte det blir inte 3 kilowatt liksom per mil, utan det blir per timma. Men du flyttar ju också på det, så då sprider du ut den där förbrukningen, kanske om du ligger i 80, då hinner du köra 8 mil. Och så har den dragit 3 kilowattimmar, fast den har ju kommit 8 mil. Då ska vi dela 3 i 8. Och sen är det ju så att har du en värmepump så drar den inte 0, utan då kanske den drar 1,5. Ja, då har du ju sparat 1,5, och så kan du då beräkna. Så matematiskt gör en värmepump mellan kanske 5-10% under vissa förhållanden. Mm. Under vissa, när det är viktigt. Mm. Medan många tänker att det ska göra 30-40% eller...
Då var det inte så viktigt. Men om vi hoppar tillbaka till, så vad skulle du säga, så att i denna regimen som vi är nu, då är liksom en 3A begagnad, alltså är den diesel? Jag fick ju något sms av dig i julas där du var så här: jag har inte fått min nya elbil, så nu köpte jag en V70, och sen så var det så här: den drar bara 0,5, så jag har så här 130 mils räckvidd, och så skrev du så här: det kan man ju bara drömma om i en elbil. Och då ska man säga att du har ändå haft 14 elbilar, eller vad det är.
Ja, nej, men alltså jag sitter i en 2010 V70 just nu, som har gått 8000 mil, fantastiskt, den drog 0,56 upp och ner till Umeå. Otroligt sköna. Jag har ju haft Tesla Model Y, Kia EV6, Skoda Enyaq. Och då, som jag ska vara ärlig, men en V70-stolarna, de är inte dumma när de är 13 år gamla.
Men ändå, trots att bensinen är dyr, liksom, så tyckte du att det var ganska så prisvärt?
Nej, man kan ju säga som aktie, pratar man om en aktie är likvid eller inte. Ni har ju pratat om det lite här. En Volvo V70 är väldigt likvid. Den är väldigt många som vill ha en sån. Det är en väldigt stor marknad. Det är ganska tydligt. Ingen sänker en sån med 150 000.
Nej.
Alltså det händer inte så mycket. Så hittar du en välskött, så vet du att har du köpt den till vettiga pengar, så får du igen ungefär samma pengar. Så det är ganska liksom, det är en trygg aktie.
Ja.
För det är lätt att hitta en köpare. Det delar och allting. Mm. Så att därav. Och det är en väldigt skön bil, som även om du åker splitter nya elbilar, så åker du inte bekvämare ljudmässigt, stolar, komfort. Men visst, sen har du massa andra fördelar på elbilar, det är självklart.
Ja.
Men var var vi? Jo, vad sa vi?
Regimen. Vad ska man göra, alltså, så här, om man funderar på ny bil? Vad är liksom, så här, ska man sitta lugnt i båten nu, som du säger att de som du har pratat med senaste veckorna, de har liksom avvaktat?
Låt mig vända lite på det. Om vi går tillbaka till bilbranschen, och så släpper vi kunden ett tag.
Ja.
Många av de traditionella biltillverkarna har ju nu en orderstock som är ett år lång. Vill du köpa en ny elbil, så får du vänta ett år.
Mm.
Och då är jag så här: hur mycket luft finns det? Hur många av de där kunderna är sugen på att hoppa av helt för räntan och allting gått upp? Hoppa av för att de vill ha modell Y? Och då finns det då regler och klausuler vad de då egentligen får betala om de hoppar av. Och om de börjar hoppa av, är det då verkligen ett års leveranstid för dem? För de bilarna regelbyggs ju av fabriken och kommer hem. För varje land har ju nu skrikit i flera år: vi måste få fler elbilar, ge oss fler, bygg snabbare, ge oss mer elbilar. Och fabriken är ganska duktig på att säga: men nu har ni ju sagt det här, här har ni dem, håll käft och sälj. Och har då kunden hoppat av, helt plötsligt plockar de upp en bil. De har ju tagit på sig att man ska sälja i år 2023. Och så plockar upp en bil som var beställd 2022, som jag dessutom ska sälja. Samtidigt, och nu ska jag säga den där kanske hemska lärdomen till bilbranschen. Tänk er en kund som köpte en konkurrentbil i oktober, november, beställde. Då fick ju den kunden på de flesta elbilar 50 000 i stöd av staten, om den nu ska levereras här fram i augusti eller något sånt där.
Ja, för det gick på beställningsdatumet, inte på leverans.
Ja, det var ju beställningsdatumet, ja. Så konkurrenskraften innebär att de hade ju sitt pris minus 50 000, så mycket tyckte de var värt den bilen. Säg att den kunden nu hoppar av den här bilen. Bilen hamnar i återförsäljarens lager. Återförsäljaren ska sälja det till en ny kund. Den kunden får inga 50 000. Nej. Så det blir på sätt och vis en prishöjning på 50 000 på de bilarna. Samtidigt som Tesla har dragit ner sin 150 000. Helt plötsligt är det 200 000 kronors skillnad. Och ska de dessutom sälja de här de redan sålt en gång. De är inte så jävla sugen på att hålla på med där. Och vad gör de nu? Och lite där kan jag säga, det är en sak, för det finns journalister som har ringt och frågat, och för jag märker att vi gör ingenting. Men de funderar nog lite där bak. För då tänker en del, tänker kanske felaktigt: ja, men det är ju lugnt ett år, för vi kan ju säga vi har ett års orderstock. Ja, men den som hoppade av en bil nu i måndags, den kunden, eller vill hoppa av, den kunden måste du hantera i måndags.
Ja.
Vi är redan igång där, istället för att tänka att det här är ett problem ett år fram. Det här är ett problem redan nu.
Mm.
Och kan man hoppa, för det där kommer väl också vara en sån fråga som jag tror de som lyssnar, så här, kan man hoppa av ett sånt här, alltså om man har beställt, Och sen så alltså, nu vill
man,
jag inte.
Man kan säga generellt brukar vara Motorbranschens riksförbunds allmänna villkor, det tror jag säger 7-15% i avhoppsavgift. Och det beror också på hur nära sen det var bilen beställdes och liksom om den är special, är det en rosa bil med grön klädsel som en Ferrari, då kanske man väldigt gärna vill att, är det däremot en vit Volvo som man har 50 stycken i lager, då är det inte superviktigt. Sådär. Sen kan man väl säga att jo, det kanske var ditt kontrakt säger. Sen brukar ganska många återförsäljare välja att inte dra det till sin spets. Så en del säger, ja, men visst hoppa av du, jag hittar en annan kund. Fast idag är ju frågan hur lätt det är att hitta den där andra kunden om dessutom Tesla kanske just nu dammsuger de potentiella kunder som finns, hur många tycker det är prisvärt. Och sen kan man säga så här, väljer återförsäljaren eller märket att ta ut den här straffavgiften så kommer ju du som kund antagligen att vara ganska sur för ganska lång tid. Och säga att du som kund inte heter Sven Karlsson utan du heter ABB. Du heter Canon, du heter Coca-Cola, du heter något stort märke som köper kanske inte bara hundratals, du kan köpa tusentals bilar per år. Hur mycket vill du att den kunden ska vara jättepissed off?
Mm. Ja, men och vad så vill att deras förare? Även 7%. Alltså så det är ju 7 000.
Ja, det är 50 000.
Det är 50 000 kronor som du får mycket, noll.
Kom du ihåg hur mycket bonusen var?
70.
Yeah.
Nej, 50. Alltså, så om nu den här kunden hoppar av, ja. Återförsäljaren får 50 000 liksom på skrivbordet. Så han är egentligen kvar vid samma konkurrenskraft förut innan Tesla sänkte. Nu är det 150 000 i skillnad. Så trots att han till och med har fått 50 000 på bordet och en skitförbannad kund.
Så är han fortfarande i skiten.
Så är ändå 150 000 fel om man säger så. Om man tyckte att de var rätt förut. Sen kanske man inte tyckte det.
Mm.
Och det här kommer att få mycket större. Men jag tror inte... Helt krasst kan inte de här stora märkena bara följa efter och göra likadant. För det skulle skjuta dem i knäna på för många ställen. Så nu man måste nog istället, om jag ska gissa så, att säga, så måste man, det kommer att poppa upp. Man gör en privatleasingkampanj. För då skjuter man in pengarna i kalkylen men det syns inte men du behåller listpriset. Och då sabbar du inte andrahandsvärdet lika mycket. Du kanske bjuder på vinterdäcken. Du kanske bjuder på försäkringen. Du kanske bjuder på... Alltså du börjar jobba i saker men du vill inte sänka listpriset 150 000 för det får så mycket negativt synliga effekter. Däremot begagnat lagren och allt det. Men samtidigt ska man ju veta att det finns ju ungefär 5 miljoner bilar i Sverige och ungefär 210 000 elbilar. Elbilar är ändå en ganska liten del av alla bilar som finns. Så att man kan ju också sitta still i båten och låta hända det som händer på den marknaden. Men det är en väldigt, vad ska man säga, media uppmärksamma del, det vill säga elbilsdelen av bilbranschen.
Mm.
Så det blir ju väldigt mycket fokus på vad som händer. På det. Mm. Men som du frågade en gång förut, hur påverkar det mig att räkna? Nej, men det är ju inte mycket jobbigare att räkna. Alltså det är mycket mer gungfly. Var ska det här landa någonstans?
Mm.
Det enda man vet är att de förr eller senare alla nere på noll. Alla bilar är värdelösa liksom.
Ja, precis. Så att, men vad tänker du, alltså du har ju innan varit så här mycket att du har ju bytt de här elbilarna. Hur känner du själv då? Alltså är det bara så här hålla fast i relingen nu då och vänta tills det har liksom stabiliserats eller?
Men, alltså dels kan jag ju tänka sig, men om jag har haft 14 elbilar så jag har ju två stycken. Jag ska ha en som jag skulle ha fått nu som var försenad och sen en annan som jag ska ha nästa höst. Så kan jag tänka, men slå ut snittet på 16 är det ganska bra. Så kan man tänka. Och sen kan jag ju tänka att jo, men jag gör det ju för att lära mig så det är min yrkes liksom, peng som din form av investering, en kurs jag går kan man säga.
Mm.
Men det är klart, alltså, min egen kalkyl känns ju inte lika rolig längre som den kändes för en vecka sedan.
Mm.
För någonstans har jag ju räknat ut att det är klart det kommer att påverka. Mm. Och då beror det också på vilka bilar man köper och man kör och allting. Och lite kanske de här tiderna när man tjänar pengar på att köra elbil. De var redan förbi innan Tesla sänkte här.
Ja.
Mm. Men det här blev ju lite extra skott i foten.
Men tror du att det kommer vara så då nu då att, alltså så att elbilarna... Alltså med de här TCO-kalkylerna, att det är inte lika lönsamt att äga liksom en elbil utan det är bättre att ha en dieselbil nu eller en bensinbil.
Nu får vi, ska vi inte prata. Om du kommer till mig, jag har nog inte sista året föreslagit någon att köpa en ny dieselbil. Utan nu pratar man begagnade i så fall. För att fara och köpa en ny dieselbil, det är så galet dyrt. Skatten, om vi tar en XC60, kan skatten vara 15 000 per år. Det är 45 000 i skatt på 3 år. Och ska du verkligen byta dem då skatten dessutom sjunker till 4 500 efter 3 år. Det är väl då du ska ha kvar den.
Ja.
Och även ta nya laddhybrider. Alltså de kostar ju de här lite mer familjestorleksbilarna än Passaten, en Volvo V6. Alltså vi börjar ju prata 500-600 000på sådana. Och vi börjar prata förmånsvärden på kanske 70-80-100 000 per år. Så tittar du på en begagnad RAV4 som är 1,5 år gammal. Den har förmånsvärde 44 000. Jag satt och räknade i förmiddags på en Niro laddhybrid, Kia Niro laddhybrid, som var 4 år gammal. Den hade ett förmånsvärde på 37 000 per år.
Mm.
Där är en Tesla 80 000 per år. Så någonstans är det, jag är nog mer så här, begagnat är nog kanske lite revival.
Mm.
Och då kanske det också marknaden kan svälja det, för många kanske går ner från 2 till 1 bil eller klarar sig utan. Så i kalkylerna eller TCO-tänket så kan du säga att begagnat har fått en liten revival. Elbilarna dansade ett par somrar där och var väldigt förmånligt. Och det var ju kul man kunde vara med där. Men det finns inte heller någonting att framåt där jag ska köpa stora familjebilar med dieselmotor eller laddhybrid och få bra kalkyler. Sen kanske jag vill ha det av andra anledningar, men liksom det blir mycket. De är så dyra och med räntor och allting. Och de kanske elbilarna och laddhybriderna har ändå bättre andrahandsvärde, så blir det en dyr värdeminskning också.
Mm.
Och sen har du servicekostnaden.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Ja, för du skulle säga något, Karla.
Nej, men jag vill ställa en sån där lite filosofisk fråga. När tror du att elbilar liksom bara kommer att vara som en vanlig bil? Liksom? Att det, för att nu har vi ju yvat så mycket över teknologin och att det är liksom så coolt på något vis. Mm. Och att det är schysst att köra en elbil också mot miljön och så. Men när kommer det vara som en helt vanlig bil bara? Tror du? Alltså är det om några år eller är det nu eller...
Nej, men då måste jag fråga, i vilket avseende menar du användarmässigt eller mentalt?
Mentalt och prismässigt.
Ja, om vi delar upp det och säger så här. Ja. Det kommer inte att gå så många år så kommer det knappt att säljas några nya bensin- och dieselbilar. För att nybilsförsäljningen redan idag är en ganska stor andel elbilar och alltså viss del laddhybrider. Alltså, det går ganska fort bort. Men i och med att det fanns 5 miljoner bilar och bara 200 000 rena elbilar, så kommer det ändå ta ganska lång tid när alla har det. Men det är också de här lite äldre bilarna. De står ju kanske lite där som andra bilar skäms i ett hörn eller på landet. De som verkligen snurrar mycket och vi ser, det är ju ofta kanske max 10 år gamla bilar som vi ser väldigt mycket på vägarna, som rullar mycket och allting. Mm. Och tar vi då mindset skulle jag nog säga, det är nog inte heller jättemånga år bort innan det liksom är. Ja, men det man kan säga. Vardagen att grannen har köpt en ny bil, det var en elbil. Det tror jag inte är så många år bort, för det är en ny bil vi pratar om då.
Mm.
Användarmässigt kan det nog dröja en tag tills det är vardag hur man laddar och allting, för det är en lite mer att fundera på än att stoppa in en bensinmunstycke och tanka bensin.
Mm.
Värdesmässigt eller prismässigt tror jag vi går ganska snabbt nu mot ändå att en TSO-kalkyl på en ny elbil kontra en ny dieselbil, ja, men då är elbilen billigare. Vi är redan förbi TSO-mässigt, men nu är vi också kanske så småningom på väg mot att alltså prislappsmässigt börjar vi nu, exempel om övriga marknaden skulle hänga med, men då ska man veta det att bensin- och dieselbilarna, de har ofta ganska kanske funnits, alltså generationer som säljs nu, de kanske inte är helt nyutvecklade, utan de kanske har funnits i 3-4 år.
Ja.
Då kanske man helt enkelt väljer att sänka priset ganska mycket på dem för att hålla liv i produktionen i fabrikerna. Och sen har vi även faktiskt, som någon skrev där, att vad händer med OPEC och de länderna när de kanske börjar sälja mindre olja? Är de lite sugen på att vrida upp ratten och säga, titta vad billigt det är att åka?
Mm.
Mm. Alltså att man sänker bensin- och dieselpriset.
Ja, precis.
Oljepriset. Ja. Då kanske i och för sig politikerna vrider upp miljökraven igen, så åker priset upp igen.
Ja. Men bra. Men så att om man ska liksom sammanfatta, så liksom så här, begagnat, lite revival, att kanske den där regeln som liksom gällde för 10 år sedan, så här, köp en 3 år begagnad bil, det är det bästa. Det gällde ju inte under ett par år. Men den är lite tillbaka, så kan man säga.
Ja,
så.
Och sen kan man också säga, det var varken fel att det var, alltså det var rätt förut att det var så.
Ja.
Och sen var det faktiskt så under tag nu, för har det varit väldigt förmånliga privatleasingpriser och att köra elbilar och allting, av en liten marknadsanomali, eller vad säger, alltså det har varit lite ovanligt.
Ja.
Och nu är vi lite mer tillbaka, så att, och då har vi också skämt bort kunderna, men titta, varför ska jag åka en begagnad? Titta, jag åker ju ny och det här är ju jätteschysst och det är ju ingen glapp och fin och inga repor. Men nu kanske vi är tillbaka, så att, ja, vill du ha det så, då får du betala också.
Yeah.
Så nu är vi lite tillbaka med normalt igen. Jo, men det är billigare att åka en begagnad, men ja, då är den lite sliten och du får kanske laga den någon gång och allting. Men, så egentligen är vi tillbaka till normalt igen.
Men om man köpte en Tesla förra året ja, igen, alltså som man pratar egen, ska man sitta här och känna sig som en loser? Att man liksom, man köpte ett aktie när den var som dyrast och nu sitter man med den på vägen ner.
Det beror på vilken tidshorisont du tänker. Jämfört med då vi tittade på en 3-årskalkyl har det ju egentligen inte hänt så mycket. Men ungefär som om du köper en aktie och jädra vad den har gått bra nu, men nu har den gått ner igen.
Ja.
Så däremot, om vi skulle ha sett på det som spekulation. Jag läste ju en bok en gång som heter Konsten att köra bil gratis.
Ja.
Bara för att förklara, det är egentligen ganska lätt. Det skulle vi egentligen spela in ett eget avsnitt på. Nej, men det är ganska lätt. Det handlar ju om att hitta, läsa in sig på något, köpa en som är lite felprissatt. Och sen så att säga, den felprissättningen gör att jag kan täcka mina kostnader under den tiden. Det är typ, hitta en bil som är 10 000 kronor för billigt, kör ett halvår, sälj den. De 10 000 kronor täcker dina driftskostnader under ett halvår.
Ja.
Och på ett halvår hinner inte jättemycket gå sönder. Du kanske aldrig behöver serva. Så lite är det ju det perspektivet lite på din Tesla, men då skulle jag ha sålt den i somras. Det var därför jag sålde min i oktober, för då började jag känna att nu börjar det skaka av olika anledningar.
Mm.
Vilket man kunde, inte den här priset, men man kunde förutse egentligen. Man såg att Tesla fick problem att leverera det folk hade beställt i våren. Man plockade bort bonusen vid halvårsskiftet, först, eller 12 juli blev det till slut. De skulle komma och få hem de bilarna. Folk skulle nog kanske inte hämta ut dem. Då skulle Tesla vara tvungen och så vidare och så vidare.
Mm.
Jag var lite för sen där också.
Mm. Okej. Okay.
Jag tycker du behöver inte vara ledsen om du tänkte bara på utifrån ett 3-årsperspektiv. Det har inte hänt så jättemycket i din kalkyl.
Ja, men bra. Och sen för dem då som sitter och funderar på en ny tjänstebil. För det händer väl liksom så här också. Ja. Så man byter jobb eller så här. Och där är rekommendationen liksom, att hur ska man tänka?
Alltså om vi tänker så här, funderar du på en Model Y eller en bil som är väldigt likartad i den i pris och utrymme och allting, så har ju helt plötsligt Teslan fått en mycket, mycket bättre konkurrenskraft i just den klassen.
Ja.
Kan du säga
någonting mer? För att vilka är den konkurrerar med nu då? XC60, Skoda Enyaq, ID4, den är väl billigare än alla dem?
Ja, om vi närmar oss, om vi nöjer oss med elbilar till att börja, rena elbilar.
Ja.
Ja, men då är det Skoda Enyaq, Volkswagen ID4, det är Kia EV6, Hyundai Ioniq 5, till viss del Kia Niro EV. Och så är det de bilar här mellan 500 och 700 000 i familjestorleksklassen.
Rena elbilar. Är det?
Ja, och det är de som jag räknade upp.
Och vilka är det på, och vilka är det på dieselsidan eller bensinsidan?
Ja, eller om vi börjar med laddhybridsidan, ja, men då börjar vi prata om kanske Volvo XC60, V60, V90 och laddhybrider finns nästan på alla Passat och Audi alla runt. Men då är du lite utanför elbilsfären, för en del kanske inte vill ha en elbil för de kan inte ladda hemma eller det funkar inte, eller de kan inte dra sig snöskotersläp tillräckligt långt eller får inte köpa en. Och de påverkas ju mindre. Och sen kan du säga att små andra bilar i familjen, elbil, de påverkas ju också mindre, för de har aldrig tänkt att vara en bil för 600 000. Mm. Och sen har du då rena dieselbilar som kanske också. Så egentligen, de som påverkas mest är de som var liksom spikrättade. Men det var ju också mitt i hjärtat på Sverige, det här typ familjens kombibil som du både kan dra med, åka till fjällen med, rymmer hela familjen, hundburen. Så det är ju en av de stora segmenten nu som svart på. Och lite kan man då säga, nu ska jag vara lite elak och säga, Volkswagen höjde i natt, tror jag, priset med 6 000 på sina bilar.
Hur tänker man då?
Nej, alltså... och då tycker jag ska både försvara och förklara. Det var säkert en prishöjning som man har hållit på och planerat och tänkt under en lång tid. Alltså säkert, och jag har ju varit där, det har säkert jobbats på den i månad, en och en halv, två månader. Mm. Man har säkert börjat kommunicera ut att det ska ske det datumet. Och någonstans kan jag ju däremot tycka att det är lite tondövt att ändå genomföra den, med tanke på, istället för att säga, men vänta nu grabbar, vi drar i stopp, vi bromsar den här lite grann och liksom fundera. Men det är också ett tecken på att man kanske, business as usual, man kommer kanske inte att göra motsvarande justering, helt enkelt för att nej, men ibland är det kanske bättre bara att låta det vara. Mm. Och sen få sälja, så blir det så att ja, visst, vissa gillar Teslas egenskaper bättre och väljer den bilen. Ja, den har blivit 150 000 bättre, men den har ju fortfarande sina egenskaper som kanske inte alla älskar. Och så siktar man istället på att jobba hårt med den typ av kunder som älskar ens egna produkter.
Mm.
Som kanske i vissa fall skiljer sig. Och så låter man bara det liksom, det får bara vara. För det är ju så, en Tesla Model Y eller 3, den passar ju inte alla av olika anledningar, oavsett prislappen. Däremot har den ju konkurrensmässigt blivit 150 000. Alltså den har inte riktigt det, eftersom den blev ju antagligen mindre värd begagnad också.
Mm. Mm.
Och sen har det också många företag. I dåliga tider brukar det vara så att då säljs det fortfarande företagsbilar, men privatkunderna köper inte. Och många har då inte i sina bilpolis och liknande ramavtal att de får köpa Tesla. Ja, men då Nej. Köper man ju det man har ramavtal med. Det kan ju vara Volvo, Volkswagen, Toyota, Kia. Och då spelar det ingen roll vad den där utanför ringen gör.
Mm.
Sen kanske det blir starkt gnäll från förarna att de vill kunna få välja den. Men om företaget säger att vi har ingen service på dem här ute i Blattnick, Sele, så det är ointressant. Vi vill inte skicka säljarnas bilar ner till Uppsala för att serva dem. Vi vill jobba med Volvo här, för de har vi på orten.
Mm.
Ja, då är det ju så.
Då är det så.
Så man ska nog inte bara säga att de liksom är hem, men lite kanske så där lite osmidigt att släppa ut den prishöjning som säkert var i pipeline och planerad. Och inget konstigt, det brukar ske vid årsskiftet, men nu, för det retar ju upp kanske återförsäljarkåren ganska mycket.
Precis, så här, vi fick en bajsmacka liksom av Tesla, och nu fick vi en till från liksom intern.
Ja, lite så här, det kanske inte var det svaret man ville ha. Så.
Men var men det jag 6 000 tror inte det... alltså det rörde sig om? Eller vad,
ja, så, ja, 6 000. Och det är väl kanske 1% eller så. Och det är väl mer så här att den kanske man skulle ha och sen sagt att vi återkommer på någon konferens här hur vi ska göra. Och det kanske skulle vara att man ska höja priset. Mm. Men någonstans är det där nog säkert fabriken som har tryckt på. Man hade nog inget val helt enkelt.
Mm. Nej. Du, en annan sån här grej som jag tänkt på. Detta har ju varit mycket diskussion. Alltså jag följer ju ibland amerikanska nyheter. Mm. Och att Elon Musk har då också retat upp nu många av de som köpt hans bilar. Alltså att det är mycket liksom demokrater och folk som lutar lite i USA till vänster, medan här hade man fortfarande ansett vara höger. Men att liksom innan, att det är så här att folk är så här, men man vill inte ha en Tesla för att man vill liksom inte associeras med Elon Musk. Alltså, alltså så här, är det en så här Twitter-diskussion som inte har något med verkligheten att göra, eller upplever du, liksom, kan man säga något sånt från andra hållet?
Jag skulle säga både och. Alltså, Elon Musk har nog varit en otroligt viktig, om man säger, del i Teslas framgångssaga, hur han har drivit och allting. Samtidigt som han från tid till annan är en ganska stor belastning för vad han ställer till med och hur han uttalar sig. Och den påverkan han har. Men nej, jag tror inte att det så att säga ska ha så. För jag tror också så här, hade du satt det här i styrelsen på Volvo, Kia, Volkswagen, de hade aldrig gjort den här prissänkningen. För att det har hänt, alltså de hade tyckt att det hade stört så många saker. Det var så många liksom saker i spel. Det är så många nätverk och grejer. Medan Elon Musk kan ju få för sig, vad fan vi gör så här?
Vilket är lite...
Ja, om det är han som har... Som
ja, men säkert. Ja. Han har ju definitivt varit med
jag tror
han är ju inte på Tesla nästan. Han är ju bara på Twitter.
En del trodde ju att gamla Volkswagen koncernchefen kanske skulle ploppa upp på Tesla och liksom bli vd där nu när han fick gå från Volkswagen. Men jag tror att han skulle inte ha fattat sådant där beslut. Nej. För han är nog fostrad i en annan anda att det här kommer att röra om på för många. Det blir för oöverskådligt vad som händer. Det blir för instabilt.
Men det,
och det vill man inte ha.
Ja, en annan fråga där också. Upplever också för att det har spekulerats många så här nu att ja, men Tesla var ju typ dominanta i den här nischen. Men att nu hinner ju de andra i kapp. Alltså kan man säga det att Volkswagen, och nu kommer det liksom så här fler och fler modeller. I USA kommer det Rivian och det kommer en massa Ford släpper ju liksom så här poppis modeller.
Man kan säga att ända sedan Tesla kom har hela tiden sagt att vänta bara tills vanliga bilindustrin kommer i kapp, då ska ni få se på grejer, för de kan ju det här med bilar liksom.
Ja.
Mm. Problemet blev väl ungefär för kanske 3 år sedan då det började bli uppenbart att men shit vad Tesla bygger bilar billigt. Alltså i produktionstid, alltså internt, vad mycket marginal de har på bilarna för att de bygger dem snabbt. För de förenklar hela tiden, de tar bort saker, de har hög intern integration, de kunde anpassa sig när det blev det här med chipbrist i världen och massa grejer. Mm. Och att de inte så säger don't take no for an answer liksom, att nej, men han accepterar ju, utan det bara löst det liksom. Och det har nog gjort att man kommer att man jobbar lite annorlunda helt enkelt. Var var vi? Vad var jag på väg och skulle svara på?
Nej, men att man sa så här, att de andra hinner i kapp.
Ja, och då kan man säga så att när det har börjat bli uppenbart, då börjar man ana att, om man säger, jag vet ju delvis siffrorna bakom, och det är därför jag säger ingen annan kan göra den här sänkningen, för det finns inte sådana marginaler. Mm. Utan att gå väldigt mycket back och stoppa in vad kallar det, marknadsföringspengar. Men det kan man inte göra för att försvara ett volymsegment. För det är där du ska leva på, det är ditt bröd och vatten. Så någonstans har du ju låst fast, det är inte så lätt för dem att svara, så jag tror det kommer inte att komma 150 000 i prissänkta på de andra, för det går inte liksom. Då faller hela systemet. Mm. Så på det sättet blir det lite, man kanske uppfattar det som att det är lite konstigt, vad händer nu och allt. Jag tror att man försöker nog mycket rida ut den här stormen. Tiden kommer att gå, inflation, Tesla, det som händer rent konkret är helt enkelt att Tesla tecknar ju väldigt mycket order just nu för de kunder som söker den typen av prisnivå och den typen av bil. Och de andra kanske sitter med lite osäkrare orderstock än de faktiskt trodde att de hade. Och får ännu svårare att hitta nya kunder till sin bil som är i det segmentet.
Mm.
Så Tesla kan man ju säga att jag tror inte att de andra är på väg att komma kapp på det sättet. Utan men skillnaden är ju att nu börjar de få ut fler och fler olika modeller, alltså fysiska modeller, stora, små, breda, långa, tjocka, vilket gör att Tesla har ju inte så många, men de har ju i praktiken bara 2+2,
ja.
3 och Y och S och X, och S och X är ju egentligen de facto närmare, alltså SM lanserades ju 2012, det är en 10 år gammal bil, så den är ju inte på sätt och vis tekniskt, för visst man kan säga att den uppdaterar mjukvara bättre än någonsin, men i grunden är det en 10 år gammal bil. Så att när det då ska börja så finnas någon storlek att Tesla inte finns, ja, men då kan man ju säga, då är de i kapp, och då är frågan hur många kunder som sätter sig i fel kaross, om jag säger så, för att det är de Tesla har, eller om de istället, ja, men jag vill ju faktiskt ha en liten kort och knubbig sån här, och det har inte Tesla, och då köper jag en sån här Nissan, Kia, Volkswagen, Volvo eller vad det nu är.
Mm.
Så på det sättet kan man ju säga att de kommer i kapp. Men jag ser inte riktigt att de liksom kommer ikapp och är förbi marginalmässigt eller i vissa avseenden tekniskt. Sen är de redan ikapp i vissa andra avseenden där de alltid har varit kanske bättre på vissa saker.
Ja. Men jag tänkte fråga dig.
Ja.
Men, för vi pratar ju jättemycket om Tesla här nu. Men jag tänker, finns det någon annan bil som du är väldigt entusiastisk över? Liksom, eller som du tänker så, men det här är ju någonting bra. Liksom. Jag gillar detta, eller detta kommer bli, detta är framtids, vad ska man säga? Några år in i framtiden så kommer detta att bli grejer. Liksom.
Om jag ska säga, jag ser ju fram emot att det ska finnas fler sorters elbilar, eller alltså stora, små, tjocka, smala, kort, lång räckvidd. Att det liksom, man ska inte behöva knä in sig där one size fits all och den heter Tesla och den är stor och kostar så mycket. Utan jag kan välja lite mer. Det ser jag fram emot.
Mm.
Jag ser ju, och det kanske inte är så att jag ser fram emot, men jag ser ju att de kinesiska bilarna kommer ju för helt plötsligt att de har varit lite utestängt från den europeiska marknaden. Det har varit mycket med avgaskrav och liknande. Man har så använt gamla motorer och de har inte velat ta in dem. Nu ser vi när det är borta för en elbil, då plötsligt kan de komma. Och då ser vi också att i krocksäkerhetstester och allting, det är inget konstigt. De stoppar in sina system och allting och ser lika bra som allt annat. Men lite problemet med dem, det är väl om de kommer att finnas kvar om 10 år. Så när jag har köpt den här och den är jättefin och åker ju alltid frid och så går någonting sönder för att köpa ett vildsvin. Hur lätt får jag då fram delar om 7 år till det här märket som jag knappt kunde stava till eller vad det heter? Och det är nästan lite synd. För då kanske det är bättre att hålla sig. Alltså, jag ser inte fram emot det, men jag ser nog att den förändringen kommer. Att det kommer många nya aktörer och märken och allting. Där bilarna kanske är jättefina, utan det kanske blir mer upp till organisationen att leva upp till att hålla bilarna levande på ett vettigt sätt och sina kunder. Det vill säga att det inte blir orimliga väntetider på reservdelar. Det även Tesla har haft problem.
Ja, visst.
Men en enskild bil, bara för att säga, nej, det är ingen sådär specifik jag känner åt
nej,
den där.
Nej, du brukar inte fästa dig vid någon speciell. Det var någon fransk bil.
Jag skiljer mig ju rätt ofta från dem.
Ja. Men jag tänker vi ska snart runda av. Men jag tänker några sådana andra grejer. Volvo skulle ju släppa sin så här XC90, har ju varit en poppis bil i Sverige.
Att det är en gammal kärlek till John.
Ja,
och nu skulle Volvo EX90 kommer ju som den heter, Polestar i sin Polestar 3 som är samma. Men Polestar 3 är ju då en aningskortare 5-sitsig och Volvo säger, då kan man säga, en 7-sitsig likadan. Och det är en miljon för Polestar och 1,1 för Volvo.
Precis.
Jag
och det,
tror igen...
Fortsätt.
Nej, vad skulle du... och jag tror att den marknaden finns ju där, många som har gillat XC90 och allting. Och vi ska inte heller... En del så där blir, men herregud, en bil för 1 miljon. Nej, men det har varit ganska många bilar som kostar 1 miljon ganska länge, olika sorter. Så att säga. Det har varit betydligt vanligt på våra vägar än kanske folk tror. Många tror ju att den här klassiska Volvo som en gång i tiden var en 245 som blev med 745, 945, 850, V70, V90. Att en sån får man ju för 350. Att det har rullat otroligt många sådana som kostar, inte gamla då, men alltså vind som kanske kostar både 600 och 700 000 ny. Framförallt idag med en laddhybrid XC60 med lite utrustning. Men det kan ju mycket väl vara 750 000 på prislappen. Fast man tänker att det är en sån här Svensson-bil. Mm. Och då var ju XC90 klart dyrare. Så att det kommer, det finns en efterfrågan. Inget där. Och de kommer också så att säga att hitta sin plats på marknaden, hur man ska uttrycka det. Det blir säkert jättefina bilar.
Precis, för det jag tänkte så här, att är det normalt, eller är det jag som liksom så här, min referensram har inte liksom hunnit med att bilar faktiskt är så dyra? Eller är det liksom så här, alltså det är så här inflation, att det är inget konstigt att en bil kostar 6, alltså så här, för 20, om du hade frågat mig för 10-20 år så hade jag sagt så här, men en ny bil dyr, alltså 300-400 000, det får man en bra bil för. Sen när vi började kolla för då 2 år sedan, då var det så här, 600-700 behöver man nu, och så vet, och sen så börjar man liksom säga så här,
varför inte ta 700-800 000?
Ja, men exakt.
Det är inte så stor skillnad.
Nej, men exakt, och att det känns som att att frågan är så här, är det min referensram som har varit sned, eller är det att liksom vi har unnat oss dyrare bilar?
Men, förstår du? Både, Både och, för det är så här, vi har haft en skattesystem eller en förmånsvärdesystem som har gjort att bilar över 7,5 basbelopp, det vill säga ungefär 350 000, de har fått en extra straffbeskattning med lyxbilstillägg. Det har gjort att alla tillverkare har sett och haft någon form av instegsmodell, en V90 instegsmodell, en V60, en V70, en Passat som går in under de där, som tjänstebils smocka.
Ja.
Men det, har, det är det rätt att det har hänt väldigt mycket för att den har blivit dyrare den då, för att nu är med elbilar och allting. Men det man blir lite lurad på det att det var ju ofta en väldigt sparsmakad specialmodell. Men internationellt sett så var den ovanligt billigt i Sverige och det var framanpassat sig det. Så då fick ju BMW 520 fick bli väldigt billig också. Mercedes E-klassen fick bli billig. Men sen har det samtidigt funnits sådana med lite större motor, fyrhjulsdrift, läderkläder som har kostat 600-700 000 samtidigt. Som det har funnits en billig med tygklädsel för 350. Så på det sättet har det ju glidit iväg fast vi inte riktigt sett det. För det har fortfarande gått att köpa den där för 350 000 som är en fullvärdig V90. Men det har lika gärna kunnat
som ser ut som.
Ja. Och det är också det som har gjort att kör man den för 700 000 så tänker vi att det där är ju bara en V90.
Mm. Ja.
Fast
ja,
den fyrhjulsdrivna med läder och allt den kostade 700. Så vi har både och tar det då Audi, BMW, Mercedes, då har det länge funnits de som kostar 500-600 miljoner uppåt. Mm. Fast det har också funnits likadana karosser för 354.
Men vad skulle du säga så här, om du skulle säga något tvärsnitt, vad är en normal bil, alltså en normal svensk familj? Liksom,
som, Villa, Volvo, Vove.
Ja, exakt. Vad har de för en bil?
Och tar vi första bilen kan man se att det sista 5-10 åren har det gått en liten trend från den stora kombina som vi säger V90, gamla V70, V90, förskjutning mot V60. Alltså familjen har ofta, det har blivit lite för dyrt, så tjänstebilsförarna fortfarande kanske åkt de här lite större. Men man har klivit ner en storlek, så alltså golfstorlek, Kia Ceed, familjen, framförallt om du ska betala själv, då har du nöjt dig med en billig tvåhjulsdriven utan liksom det man kallar mellanstorlek, och samtidigt har fysiskt de vuxit lite så de har funkat bra med allting. Så en typisk privatperson Svensson bil, det är typ om man säger så här, mellanklasskombi som då skulle klassas som en V60, golfkombi, BMW 3-serien eller någonting. Eller så kör man en begagnad före detta stor som var tjänstebilar som storleken större. Tar vi tjänstebilar så har det också kanske blivit att några år sedan då var det de här största storlekarna. Och i och med att det har varit då, så har man kanske klivit ner som en mellanstorlek. Och tittar man på blocket så ser man till exempel att en V60 och V90, 3 år gammal, det är ingen större prisskillnad. Alltså folk är inte superintresserade att ha den där stora. Man är inte beredd att betala jättemycket för den stora längre. Man nöjer sig med den aningens mindre för det ska parkeras och så här. Det är lite mindre pengar. Och man nöjer sig med V60 där man förut absolut ville ha en V90 som då hette V70. Så man kan väl säga att det har gått en liten trend mot det. Så det är väl en genomsnitt. Pratar vi privatägande, då är det en nyare, riktigt ny, så är det en mellanklasskombi eller en begagnad storkombi. Pratar vi tjänstebilen, då blir det också lite samma. Det är det man har som familjen. Pratar vi andra bilen, då har det ofta varit något man pratar om i småbilstorlek till det som i praktiken kallades golfklassen. Alltså de här som är Toyota Corolla, Golf och sånt där. Och sen kan man också finnas en jättetydlig trend att SUVar, så många gånger har det blivit SUV-alternativ av de här. Alltså en XC40 istället för en V40, en XC60 istället för en V60. Men inte en XC90 istället för en V90, för det är mer olika kunder.
Ja.
Så SUVar har gått upp och så det är väl typiskt. Och sen också det här med att prata om i början med anomalin att det var så billigt. Det har ju gjort att många har hoppat på de här 200 000 kronors bilarna kanske som privatleasing som andra bil i familjen också. Så man har dessutom bara kört en väldigt fin andra bil som bara har varit kanske till och med splitter ny.
Mm.
Där man, om man backar bandet 10-15 år sedan, andra bilen i familjen var ju någon typiskt begagnat billigare. Antingen en gammal lite tjänstebil som hade rullat många mil eller någon mellanklassbil. Sådär.
Ja. Jag tänker så här, när tror du att marknaden är tillbaka så här stabiliserat? Alltså det var ju någon som skrev för Jome så här, alltså vad tror ni om att sälja sin bensinbil, ligga utanför marknaden och sen köpa in sig igen om 2-3 månader? Jag var så här, ja, det, man kan tajma tydligen även bilmarknaden.
Det går många busskort dock. Alltså. Nej, men alltså, jag tror, alltså, man brukar säga så här, bilmarknaden är en väldigt tidig indikator på konjunkturen. Ja. Det vill säga när folk börjar känna att nu vet jag om jag jobbar kvar och räntorna jobbar aldrig, då byter jag inte bil, då kör jag vidare min gamla. Det brukar vara som en tydlig stopp att när det är sämre tid, pang, slutar folk byta bil och så reparerar man den gamla istället och kör vidare. Nu med privatleasing försvinner, för det har inget val. Det är som att ha rivningskontrakt på en lägenhet. Att hyresvärden säger nej, du måste flytta. Du måste lämna igen den. Så vi har hela den effekten också som gör att vi är ju en inbromsande marknad ganska tydligt nu. Och jag skrev en sån här spådom, jag tror att det kan bli en ganska rejäl. Och det som då brukar finnas kvar i dåliga tider, det är företagsmarknaden. Tjänstebilar liksom, för de byter ändå, för de måste och ja, sådär.
Mm.
Och därför när det då är gungigt utöver att marknadsmässigt, då blir det som gungigt på gungigt. Så just nu, så jag skulle tro så här. Vi har inte någon stabil marknad. Och sen har vi dessutom en orderstock på 1 år på elbilar som också gör gungigt.
Som ska betas av liksom.
Som ska betas av eller hoppas av. Eller den ska liksom, det ska hända något med den. Och sen har vi ett gäng politiker då, som nu faktiskt tror jag inte de kommer petat. Men det kan ju också hända att man bestämmer sig då att bensin- och dieselpriset nästa årsskifte sänks. Att man tar bort den här miljöreduktionen. Eller sänker miljöreduktionen. Kanske ända ner det till den nivå EU kräver, och det skulle kunna bli en prissänkning med ganska många kronor per liter. Och skulle det hända, då skulle det också kunna stöpa om vad ska vi köpa för bilar. Mm. Så jag tror så här, nej, vi ser nog inget nytt stabilt läge under den här våren, då jag dessutom vet i vilken takt de här fabrikskvarnarna ska mala i sina processer. Det är inga Elon Musk snabba beslut i regel i den traditionella bilbranschen på stora slag. Ofta ligger man och kanske ska man bestämma vilka volymer man ska sälja 2023. Det hade man redan förhandlat klart någonstans i höstas. Då satt man upp alla mål och alla parametrar för 2023 ska se ut. Och ska man nu ändra det, då ska man liksom backa och riva upp dem. Det är som om man ska riva upp sådana här, vad heter det, löneavtal och facken och allting. Och det är ju ofta 3-årsavtal. Så jag har svårt att se att vi har något stabilt förrän efter sommaren. Men det kan ta mycket, mycket längre tid. Så jag sa de 4 senaste, så hade varit så här, sitt still i båten.
Ja, precis. Så sitt still. Men är det inte också då, är det liksom bostadsmarknaden? Att folk tycker att bilen borde vara mer värd än vad den är? Alltså förstår du att man har liksom satt en referensram? Eller är det så att det kommer att bli så gungigt att man faktiskt kan plocka upp en bil mycket billigare?
Ja, alltså jag tar ett exempel. Jag ska inte promota den annonsen på Blocket, men det var en bil som du kunde köpa väldigt liksom, förmånligt. Så fick du 70 000 i stöd, så prisnivån den här kunden kunde köpa den här bilen, den kanske var här. Men marknaden har varit att de har legat här och kunnat begärt, och det var inte en Tesla, begärt så här mycket. Helt plötsligt sänkte den här personen ur priset 45 000, vilket börjar vara 30%. För det var här inköpspriset var. Men han har kunnat begära så här. Men nu är det nog kanske lite mer akut. Och då kan det ju få väldigt stora effekter om många börjar göra det.
Sänka.
Och sista är ju, eller stora, det är ju det här. Tänk de här stora fristående handlarna. Som kanske har 10-15 ställen i Sverige de jobbar. Mm. De har ingen nybilsförsäljning. Det vill säga de har ingen orderstock. De har inga verkstadsnät. Alltså de lever inte på verkstadsreparationer. Mm. De lever på försäljning. De kanske har massa Tesla i lager. Säg att alla Tesla nu sjönk i ett steg.
Mm.
Alla andra bilar steg, och de kanske har 2000 bilar i lager. Och räntan nu, vad innebär det om en sån handlare skulle gå i konkurs?
Mm.
Vad händer då när konkursförvaltaren ska omsätta det och ta det de får för det lagret eller sälja ut det på något sätt? Det skulle liksom störa begagnat marknaden rejält liksom.
Nej, men jag tänkte på det, alltså så här, för jag gissar att de här handlarna har ju bilarna uppsatta på sin balansräkning.
Ja.
Och jag tänker så här, plockar du bort liksom så att
den är belånad också.
Ja, precis. Och jag tänker så här, alltså det är inte ju att de skulle behöva göra en KBR, alltså en kontrollbalansräkning eller en sån här att gå i konkurs att plötsligt har de ju mer skulder än vad de har tillgångar.
Mm. Eller säg så här, generellt, de Tesla, om vi tar en handlare som skulle kanske ha 50 Tesla i lager, de har ju ingen marginal på 150 000 att tjäna på dem. De kanske kunde tjäna 50 000 per bil. Ja, får de sänka de 50 000, då går de från förväntad vinst 50 000 till noll.
Mm. I bästa kanske, fall.
I bästa fall. Och det gör, skulle någon sån här stor spelare börja gunga, ja, men då kan det ju gunga liksom väldigt fort, väldigt mycket.
Ja.
Mm. Och det är då det blir nästan läskigt, för vad händer då liksom?
Jag berättar, vad händer då? Det, alltså så här, nu blir det roligt spekulär.
Jag var ju med, jag hade faktiskt bilfirma på 90-talet. Då det var, alltså vi pratar 92-93, ni vet, räntorna var 500% och allting. På den tiden, det var ju förr, jag kan veta så här anekdoter, på den tiden fanns ju inte internet och datorer och allting. Tänk dig då ett leasing, och man hade ju inte järnkoll på grejer. Tänk dig ett leasingbolag som hade leasat ut bilar. Det är samma leasingbolag som finns idag.
Mm.
De hade kanske en firma som gick i konkurs. De fick 70 bilar som helt plötsligt en konkursförvaltare bara hade. Ja. Eller som de bara fick tillbaks. Det de visste, de hade ingen koll på exakt hur långt de hade gått. De stod kanske utspritt i landet. De hade bara ett registreringsnummer, en färg, och de hade inte vad de hade för utrustning. De hade ingen aning vad vinterdäcken var, ingen aning vad nycklarna var. Man hade ingen aning om någonting. Och så hade de en lista med bilar som de var tvungna att avveckla. Då faxade man ut de här listorna till ett gäng utvalda handlare. Och så sa man så här, ge mig ett bud på den här listan. Och jag umgicks med en handlare på den tiden som var en sån. Och då kunde vi komma och han frågade alltid, vad har ni för, vad ska vi säga, verkligt värde eller restskuld? Eller vad har ni för in stake in the game? Liksom? Hur mycket pengar har ni bokfört i det? Ja, men vi har 900 000 på de här 127 bilarna. Bjuder något. Och så kanske jag säger, ja men ni får 400 000. Och så sa de, du kan dra åt helvete och släng dig på luren. Och så var tionde gång så fick han det. Och då sa de bara så här, nu har du en dag på dig, de kan stå gratis. Sen får du börja betala avgift på varenda bil som står. Oavsett om de står i Ockelbo, Stockholm, Malmö eller någonting. Och du får fara hämta dem, du måste omsätta dem. Så då börjar hans jobb att ringa och sälja dem till mindre handlare.
Ja.
Men alltså det är så stora. Och det var ju liksom, man kom ju dit, jaha, såg den ut så här? Var det, man visste att det var en vit Volvo 245. Jaha, var det en sån där utrustning? Ja, den här hade ju gått 17 000 mil. Jag tror den har gått 3. Det fanns ju inga register hur mycket den har gått annat än möjligtvis bilprovningen. Och det är klart, då får ju leasinglagen väldigt dåligt betalt. Och sen sväljer de bara in det i sin resultaträkning.
Ja.
Och sen kommer de där ut på marknaden och han då säger, men jag lägger på 3000 bil för att köpa dem. Ja, men för att ta, ja, du får ta vilka jävla vinterdäck du vill, det skiter vi jag i. Så sprang jag där och bar vinterdäck från en bil till en annan. Och så, nej, men någonstans, det kan ju komma till sånt. Fast idag har man ju bättre koll och system och allting och auktionssystem. Men det är ju fortfarande marknaden där ute. Och marknaden är ju inte egentligen handlare, utan det är ju någon person efter handlaren som ska köpa bilen. Mm. Och känner då folk så här, nej men räntan och elpriser, vi ska nog inte ha någon andra bil i familjen.
Mm.
Ja, då måste du hitta någon annan som ska köpa dem. Eller att det inte blir någon nya sålda.
Mm. Ja, men precis. Så att om vi ska sammanfatta, kan man säga så här, sitt still i båten till sommaren med en ny bil.
Om du det finns lite undantag då.
Ja.
Om du var på väg att köpa en Tesla kanske du ska skynda. Nej, egentligen inte så här. De kommer säkert att dra iväg i leveranstid. Helt enkelt. Av den anledningen. Men annars så där, om du inte, idag är det ganska så där, ja, lite osäkra tider. Och det är därför också begagnat blir ett lite tryggare köp. Ja, men du vet vad det är, du vet vad den står i, det är mindre pengar. Det är liksom, du är lite på rätt banhalva redan från början.
Mm.
Så att det är nog lite så där egentligen, att köra vidare på det man har. Och sen kanske jag ska vara lite så här, funderar du på någon sån här privat leasing eller någonting, kolla lite extra då. Är det bunden ränta och vad gäller? Å andra sidan, det är ingen större fara idag, för räntan har gått upp ganska mycket. Den kommer inte gå upp lika mycket till.
Nej.
Så idag kan man ju säga att prislappen är ju satt ganska rätt i förhållande till dagens ränta. Och dagens ränta tror man ju inte kommer fara 3 procentenheter till, utan det kanske far 1 procentenhet till eller något sånt där. Mm. Så då blir det ju, men vill du ha den nivån av prislapp, ja men då.
Mm. Ja, men vad bra. Ja, men snyggt, Erik. Du, stort tack för att du kunde ta detta på lite uppstuds som är kort varsel. Och precis, man hittar dig som vanligt på elbilsexpert.com där du hjälper till med sådana här frågor. Men, och framförallt, jag älskar ju dina beskrivningar av bilar. Liksom, så att det handlar ju om att hitta, det finns inte en bra bil, utan det handlar om liksom, att hitta rätt bil i förhållande till sina förutsättningar och till sina behov. Och det är ju det som jag tycker att du gör så himla bra. Så att stort tack, Erik. På återseende så får vi ta ett efter sommaren och så får vi beklaga mig. Liksom, då har det gått 2 år med vår Tesla.
Men måste vi lämna tillbaka den 24?
Nej, inte lämna tillbaka. Vi kan väl köpa ut den. Så här, detta borde jag ju veta.
Jo, men jag tror vi kan köpa ut den.
Nej, men vi kan säga så bara för av liksom, du har ju något som heter finansiell leasing. Att du har ju i princip... Det händer ingenting leasingkontrakt, utan det är så här, Caroline, du har ju inte löst ut guldringen. Han kör ju omkring i det fortfarande, och så länge han kör omkring i det, då fortsätter de att skicka en ny räkning varje månad. Det är så det händer, och då sjunker restskulden, fortsätter att sjunka helt enkelt. Ja. Så då övergår du från ett tvåårskontrakt till ett rörligt löpande kontrakt med vad då referensräntan är då antagligen.
Ja.
Men det är också ett mycket mindre belopp.
Ja, eller så kan man väl köpa ut den.
Du kan köpa ut den, men då kommer du inte kunna lyfta halvmoms längre.
Nej. Vet du vad? Det får vi prata om när vi kommer dit.
Jag vet inte vad det är. Men jag vill ta det då.
Precis, då får vi räkna på så här. Ska man fortsätta i företag? Ska man köpa ut den privat? Eller vad ska man göra?
Nej, men det kan ju också vara ett råd. Så här, om någon leasing är på väg att gå ut och du har finansiell leasing i det vanliga företag. Ja, men det är också så här, sitt lugnt. Det är inte akut att du måste hitta en bil den dagen du lämnar. För det är ingen som behöver, ingen tvingar dig att lämna igen bilen. Mm. Utan det är ungefär som om du har haft ett 3 år bundet huslån som nu övergår till ett rörligt lån. Ja, det blir en annan kostnad. Men du
behöver inte binda om den liksom.
Du behöver inte binda om den, och du måste inte hitta en bil till den dagen, och ingen kommer att tvinga dig att betala in alla pengarna eller sådär. Nej.
Nej.
Ja.
Så, ta det lugnt liksom.
Ja, men det är skönt så här. Sitt still i båten. Det funkar även här.
Ja.
Och nu blir bilbranschen jättearg på mig, för de vill ju inte säga nej för 17. Man vill ju att kunderna ska köpa bilar, alla sorter.
Exakt.
Men du är på kundens sida, Erik.
Ja, det är bra. Tack så mycket, Erik. Tack för idag, så hörs vi. Ha det
tack,
så bra.
Ja. Hej. Tack, hej.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.